Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Maten och livet med Valdén och Diadonna. Idag avslöjas en stor nyhet, väldigt spännande och nytt. Vi har dessutom varit ute och rest. Jag har varit och frossat tapas på Teneriffa,
medan jag har hunnit med både stjärnbeströdd mat i Milano och döner kebab i Berlin på en och samma vecka. Det pratas även en hel del himmelska bröd och vinmys framför Dianas sprakande brasa.
Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist?
Alltså jag kan faktiskt inte riktigt bestämma mig, därför att jag har ätit så vansinnigt mycket goda grejer sen vi pratade sist. Vi gjorde ju inget avsnitt här förra veckan, för både du och jag var ju ute på resande fot. Det var ju höstlov, du var på Teneriffa, jag var i Milano, bara hem och vände, och sen var jag i Berlin.
Men nice har det varit att vara ledig.
Det var fantastiskt. Alltså, i Milano var jag faktiskt inte ledig, då var det ju jobb. Men i Berlin var jag ledig och det var ju vansinnigt mycket god mat på båda ställena. Men om jag ska bestämma mig för en grej, för det är ju liksom det jag ska säga, så tänker jag ändå. Jag har ett ställe i Milano som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, som heter Nebbia. En restaurang. Och de har en specialitet där som är brioche, som är smörstekt, och sen så har de på kycklingleversmos, och så har de även karamelliserad rödlök på. Och det här liksom ser nästan ut som en bakelse, för det är otroligt vackert, för de liksom spritsar liksom på det här. Den är så vansinnigt god. Jag var där för 3 år sedan och åt den här och har tänkt på den sedan dess. Så då var det ju otroligt gott att få komma dit och äta den igen. Och faktum är att det här var ju faktiskt en andra lunch. Alltså toppad lunch kan man säga. För att vi var ju på det här stora, eller jag var på ett event med San Pellegrino i Milano, där de då utser världens bästa kock under 30.
Under 30?
Ja, okay. Och det var ju väldigt coolt, därför att han som vann var ju faktiskt från Sverige. Jerome heter han, så det var ju otroligt roligt.
Och grattis till honom måste vi ändå säga, för det är inte illa.
Nej, ja, väldigt. Så är man i Stockholm och vill äta mat som är lagad av världens bästa kock under 30, så ska man gå på Portal, heter restaurangen han jobbar på. Jerome Kajalag heter han.
Det är så roligt, för hans mentor David har jag jobbat ihop med någon gång, så det var kul att se David så otroligt stolt.
Ja, nej, jag gjorde med honom.
Vi gjorde en grej för LRF, alltså bönderna i Sverige, så vi gjorde ett event han och jag.
Alltså så otroligt trevliga killar båda två.
Ja, jag har inte träffat vinnaren, men jag vet att David, och jag tyckte det var så kul, för jag följde både dig och David nämligen när ni la ut, så jag tyckte det var så himla kul. Och jag har också käkat hos David på Portal. Riktigt god mat, ja. Men jag har inte varit på ett tag. Men okej,
jag åt ju då tyvärr inte den här tävlingsrätten som Jerome gjorde. Det var ju bara den här juryn som gjorde det.
Ja, vad synd.
Det var ju helt otroligt. Juryn var ju 6 personer tillsammans, så hade de 20 Michelinstjärnor. Juryn.
Förstår du.
Alltså helt galet.
Men fick du inte smaka någon av de rätterna?
Nej, man fick inte smaka något.
För när vi har varit iväg på Pasta World Championship, så får man så här utdelade kort. Man får inte smaka på allas, men du får ett land. Då är du då från Sverige.
Nej, men det fick man
inte. Finns det, en svensk. Det var ju liksom det bästa av allt. Det var när man väl fick smaka den här rätten.
Nej, det fick man inte. Men så det var inte det. som jag åt. Men däremot så var det så att sen var det en lunch. Det här eventet var ju 3 dagar. Och just den här dagen när vi var på Nebbia så var det en lunch som då var gjord av vinnarna från 2015 och 2016. Och de har ju lyckats otroligt väl i sina karriärer efter de här killarna. Och då gjorde de en fantastisk lunch. Men då hade jag och 2 andra som också var där. Ja, en från UK, Rachel Coe heter hon. Och sen en tjej från USA som bor i Paris som är fotograf. Som heter Joanne Pye. Vi sa, men vi måste gå liksom och testa den här Nebbia. För jag fick ju med mig dem dit på vad vi kallar för second lunch. Så då åt vi bara första, liksom halva lunchen åt vi. Så vi åt bara halva portionerna. Ja, ja, ja. Och sen drog vi vidare åt en gång till. Och det var helt galet. Och vet vad det roliga är då när man är med matnördar så här.
Ja, jag vet.
Då hade vi ändå ätit 2 rätter. Då, som vi hade ätit halva rätten av, för det var också fantastiskt god lunch. Och sen åkte vi vidare till den här andra restaurangen Nebbia då. Och då beställde vi in, ja men oh, det låter gott, det låter gott. Så det blev liksom 9 rätter till.
Ja, det var ju inte bara första och andra lunch. Utan, men Jenny, folk pratar om första andra frukost. Men jag har nog inte hört så många som pratar om första andra lunch.
Nej.
3:e, 4:e och 5:e i ditt fall då kanske, eller 9:e.
Nej, det var faktiskt fantastiskt. Med hela eventet och all maten man fick där. För att det var ju otrolig mat man fick äta. Men sen så var det också, tycker jag, lite extra härligt att få åka tillbaka till Nebbia och äta den här grejen som jag åt för 3 år sedan. Som jag tyckte var så god och vacker då. Och den var fortfarande lika god och vacker nu. Så den skulle jag nog säga. Men all maten där var ju bara mindblowing faktiskt.
Ja, men vet du vad, jag skrattar lite för inom mig själv för att min man är ledig idag och han har berättat att han ska laga sin kycklinglevergryta. Så vi ska faktiskt äta kycklinglever idag. Och jag menar, det händer ju inte jätteofta, men då brukar jag blanda, du vet, så här, paprika, lök, kycklinglever och så paprikapulver och så stekar han det så äter vi det med bröd. Mm. Med ett gott surdegsbröd. Och jag sa till honom, men se till nu att ha mycket lök och paprika och så att man, för att jag tar några bitar kycklinglever. Men vad komiskt att det var det godaste ändå. Du har ätit just kycklinglevermosen där.
Ja, men jag tycker kycklinglevermos är jättegott faktiskt. För att man ska ju inte äta gåslever och så, för att det är ju inte jättebra för djuren. Men kycklinglever är ju faktiskt någonting som kan bli lite likt i smak. Det blir ju inte samma sak, men som ändå, folk äter ju väldigt mycket kyckling, men i Sverige äter man ju ganska lite kycklinglever. Men man kan faktiskt också, jag brukar göra egen kycklinglevermos också. Det är otroligt gott.
Men det jag tänker på när du berättar så här kycklinglevermosen där, att det ser ut som bakelse.
Ja, men de spritsar och ju liksom det.
Ja, precis.
Mm.
Ja, och jag kan se hur fint det blir. Men jag kan också se det här att om någon råkar smaka innan du berättar vad det är, chocker.
Och tror att det är typ så noisette, typ så här chokladnötkräm.
Eller hur? Ah. För jag minns jag hade en granne när jag var yngre. Och så, vi hade ju alltid, du vet, fetaost i kylen. Och någon gång när man blev sugen på något och så visste man inte vad, då tog man lite fetaost i en skål. Så jag kunde ju äta det med en gaffel, bara rakt upp och ner. Och då säger hon till mig, åh gud, får jag smaka? Ja, absolut. Så jag matade henne där då och hon bara spottade ut det. Och jag bara, Kristin, vad gör du? Jag trodde då åt glass. Du förstår chocken liksom. Hon förväntar sig något sött, något kallt och hon får en torr
fetaost,
salt, lite syrlig.
Fast här låg ju lite sån här karamelliserad rödlök också på, så kanske gav en indikation så. Men
torkade blommor.
Nej, det var det inte, men det var väldigt mycket så här mat lagd med pincett den helgen i Milano, för det var ju både mat ifrån en 2-stjärnig Michelin kock som lagade mat ena kvällen till oss, och sen så var det ju Massimo Bottura och hans gäng som gjorde maten på sista kvällen, och vi åt ju också på ett palats då, vi käkade på 2 palats, så det var ju så liksom extremt pampigt och fint, men Massimo Bottura var ju inte i köket.
Berätta vem han är kanske för de som inte vet.
Ja, men han är ju en av världens mest erkända kockar. Han har ju började med en restaurang som heter Osteria Francescana som ligger i Modena där han kommer ifrån, som då blev utsett till världens bästa restaurang. Och som sen, han är ju, vad ska vi säga, Jag skulle nog säga att han är inte en vanlig kock. Han är mer som en konstnär. Han är lite så galen. Och han säger ju själv att mat är inte bara mat, utan mat är en form. Så därför ska man njuta av mat och musik, eller konstform, förlåt. Så man ska njuta av mat och konst och musik samtidigt. Det är liksom tre konstformer, tycker han då.
Ja, ja, ja.
Så han kombinerar ju gärna dem tillsammans.
Underbart.
Och han gör ju, han har ju då både då sån här superfin krog, men han har ju också lite enklare restauranger då, och sen så gör han ju mycket välgörenhet och brinner mycket för det här med hållbarhet och så. Så det var liksom, han höll också ett föredrag på själva eventet just kring hur han försöker liksom jobba med hållbarhet och hur man kan tänka och så. Och jag fick en sån, du vet hur vi brukar skoja om det här med carbonara och italienska pastamaffian och arga de blir om man har grädde i. Vet vad han hade i sin carbonara?
Han... Turkisk yoghurt. Nej, jag skojar.
Nej, men han hade varit, jag tror det var i Mexiko, nej Peru, eller var någonstans i Sydamerika som de var på och då lagade mat till människor hemlösa, helt enkelt, i ett projekt. Och sen så skulle, hade då han ju då, ville han ju göra den bästa carbonaran till de hemlösa. Så då hade han ju fraktat då guanciale ifrån Italien. Uh-huh. Och parmesanost och pecorino. Och, men du vet, allt som man ska ha runt omkring. Och till den här italienska maten som han skulle laga till dem. Och då hade ju någon som skulle göra personalmaten tagit nästan all guanciale. Och gjort mat till personalen. Av misstag. Och då sa han bara, oj vad ska vi göra nu? Och då kom han ju på att det var, och de fick ju då till det här projektet så fick de ju massa mat som skulle slängas, alltså som var på väg att gå ut och som skulle slängas. Och då var det liksom bananer och bananer och bananer och bananer. Så då tänkte han, kan jag göra någonting med de här bananerna? Så då så tog han bananskal som han då rostade i ugnen. Sättade dem.
Hela gula skalet, ja, liksom, hela... inte bara de här remsorna som jag tänkte
nej, nej, du skulle nej. Säga. Det, alltså allt, hela skalet. Och rostade i ugn. Och sen så det lilla som fanns kvar av guanciale, den skar de i jättetunna skivor. Och la sen över bananskalen när de var rostade. Och sen in i ugnen igen och rosta ytterligare. Och sen så skar de ner det och använde det då i sin carbonara.
Blir du sugen?
Nej.
Inte ett dugg.
Nej, men det var ändå coolt. För han sa det att det var ingen som märkte det. Men han skar i rätt små bitar, men ingen märkte det.
Nej, de vet nog inte vad en carbonara är från början.
Nej, för det var ju italienska kockar som var med också. Ju. De var italienare.
Nej, men
också
de som åt menar jag.
Nej, nej, de visste inte det såklart. Men det var ändå en härlig historia. Så en visionär är här mer än en kock.
Ja, det är inte illa att ha blivit utsett till världens bästa restaurang. Men moderna, nu måste jag bara tänka... Var ligger det? Det ligger nära Parma,
ja,
eller?
Ja, det ligger bredvid Parma. Det är grannstad till Parma.
Ja, ja just det. Mm. Jag bara tänkte, när vi hann inte... Jag bara tänker, det där man känner igen dem runt omkring.
Ja, nej, ja, men ja. Precis. Nej, men så att... Nej, så det var ett fantastiskt event med väldigt mycket god mat. Otroligt mycket god mat. Jag kände lite som när jag kom hem att jag var liksom helt... Jag brukar säga det ibland när man kommer hem ifrån sådana här semester när man har ätit mycket. Då kände jag likadant. Jag kände mig lite så här som en stuffad gås. Men man har ätit så mycket.
Inte marinerad som när du var i Frankrike?
Nej. Vinmarinerad? Nej, inte alls. Det var inte så att det bara flödade massa vin och så. Nej, inte alls faktiskt.
Men jag kan lite börja tänka så här, vadå, älskar italienarna det här liksom att få in annan konstform? För nu har jag varit på två grejer. Den ena grejen handlar om att de gör musik i Italien. Då gör de musik av... Ja, men de spelar in ljudet av när du hackar en lök. De spelar in ljudet när du liksom lägger ner pastan i kastrullen. Förstår du? De spelar in alla de här ljuden. Och sen så sätter de ihop det till en låt. Och sen addar de då ett live-artister som spelar någonting. Och DJar ihop detta.
Mm-hmm.
Så jag har ju varit på sån här matlagningskonsert. Eller vad man nu ska säga. Är så här... DJ-event liksom i Italien. Och sen har jag också varit med om att man har haft så här en stor nästan glasskiva eller plexiglas eller någonting. Och sen så har man då använt sig av mat och skapat ett konstverk så att det nästan ser ut som ett landskap. De har liksom målat med pensel, så här, kanske tomatpuré och olika röror. Och sen så har de haft torkade frukter och torkade så här, kol och annat. Och så bygger de saker till en speciell musik. Och det är ju intressant, för det är ju något helt udda. Så jag bara kom att tänka på de här sakerna nu när du berättar om Massimo. Ja, intressant.
Ja, nej, men så han hade ju då, så att istället för att han stod för maten så var det ju då hans köksmästare och souschefer från olika restauranger han har som stod för menyn. Och så stod han själv med en DJ och så stod han och var typ som en konferencier hela kvällen.
DJ?
Nej, Massimo. Han stod och underhöll folk och berättade anekdoter och skojade och stod och dansade och sjöng med i låtar. Jag bara tänkte, alltså den här mannen, han verkar liksom kunna allt.
Men alltså Jenny, ärligt talat, om man har fått den, vad har han fått, 3 Michelin eller något?
Mm.
Ja, hade jag fått det och blivit utsett till världens bästa restaurang, då hade jag både dansat och DJat själv och varit min egen konferensier och allt. För då, jag menar, då får du ju göra allt det där.
Ja, men precis.
Då får du vara kaxig.
Jo, men precis. Nej, men jag tyckte bara det var coolt. Så att det var, så det var väldigt mycket god mat i Italien rent generellt, ska jag säga. Men det brukade vara, men nu var det ju lite så, allting var over the top liksom.
Ja. Sen kommer man hem och bara, det är helt okej med...
Nej, men jag vill säga, ursäkta, var är de här guldmålningarna i taket? Var är de här små pärlemorliljorna som ska sitta längs med liksom hela väggen här?
Vi måste dekorera mer, Jonas. Vi måste dekorera mer.
Vi måste höja
mer.
Taket med 3 meter. Ja.
Vi måste höja taket, ja.
Ja,
det är lyxigt. Ja. Alltså även om sådana event är jobb så är de ju lyxiga. För man vet så här när man ska gå till frukosten bara... Nej, du ska inte till den salen, till den allmänna, du ska till den här. Så bara kommer man in i ett rum, det var i Paris minns jag. Jag kom in i ett rum, jag lovade, jag tror inte ens jag hann äta frukost. För jag bara fotade och filmade och skickade till alla mina syskon och Petracchi och barnen. Bara kolla vad vackert. Mm. Sen bara, oj jag måste hinna äta med. Så bara tänker man, ja jag är här på jobb, men det är ändå lite nice jobb.
Ja men eller faktiskt, hur? Eller hur? Mm. Ja det var faktiskt fantastiskt. Jag sa det till en av arrangörerna, så sa jag, när jag kom till flygplatsen så kom de och hämtade den med privatchaufför i en jättestor svart Mersa med tonade rutor. Jag sa såhär, så jag kände mig lite som Beyoncé nästan när jag satte mig i bilen.
Ja, jag tror du säger Nicki Minaj. Du är mer Nicki Minaj. Nej, jag skojar. Och sen när man kom in i en sån bil och det finns så här vattenflaskor.
Ja, men precis.
Både kolsyra och tid och bara, okej, Diana, nu lutar vi oss tillbaka här. Och du vet, man vet inte hur många gånger det här kommer bli, men det händer då och då. Det är fint.
Mm. Ja, men precis. Nej, men så det var jättehärligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men du har ju varit i Spanien, eller på Teneriffa.
Sí.
Ja, vad det godaste du har ätit, var det kanske där eller?
Jo, men jag måste ju säga att när man åker till Spanien och framförallt till Kanarieöarna och Teneriffa, då måste du äta ett spansk tapas. Och när du beställer spansk tapas, då måste en av de rätterna vara patatas mojo rojo, mojo verde.
Just det,
Alltså det är ju den här supersalta, lite skrynkliga potatisen som man har kokat i mycket, mycket salt.
Mm,
och sen låter man det ånga av och sen så liksom går du tillbaka med kastrullen med den potatisen utan vatten. Och så liksom har du på lite värme så att den ångar bort all vatten. Och då liksom får du fram saltet. Vi pratar inte 2 teskedar salt här. Vi pratar 2 deciliter salt på liksom 1,5 till 1 kilo potatis. Så det är mycket salt. Men skalet är ju kvar.
Men det är liksom som en salthinna runt skalet som blir helt skrynkligt.
Ja,
liksom.
Ja. Mm. Sen är det faktiskt varierande. Vissa restauranger är potatisen mer vit eller mer salt på än andra. Och jag gillar ju när det är... De ska ju vara lite vita, då blir det lite härligt. Och till det här serveras ju klassiskt då 2 såser, mochosåser. En röd och en grön. Mm. Och den röda är ju åt chili-paprika-hållet och den... gröna är ju liksom, du får ju oftast in båda 2, men den gröna är persilja. Vissa hade mer koriander i, vissa hade mindre. Men alltså, och mycket vitlök i båda. Mm. Så att det, vi gillade ju den röda bäst då.
Köpte men du med ganska, hem på flaska?
Nej, men vet du vad? Jag skulle köpa med en massa grejer hem, men vi åkte med handbagage och då tänkte jag så här, jag kommer inte komma igenom, du vet.
Jaha, med 100 ml bla bla. Jag hade inte checkat in någonting. Nej, okej.
Okay. Nej. Och så skulle jag köpa på flyget, för jag vet att de har det. Men så strulade våra boardingpass och allt. Så jag satt i telefon hela den här... jag ska inte svära nu. Jag var så arg att jag inte kunde få fram mina boardingpass. För vi...
Aha.
Du vet, vi skulle göra ett byte. För vi var tvungna att åka hem den dagen. För jag hade vänt dagen efter. Så jag kunde liksom inte välja ett direktflyg hem dagen efter. För jag var tvungen att vara i Skåne nämligen för ett event. Så då var vi tvungna att mellanlanda i Milano, Jenny.
Ja, se där, ja.
Eller hur? Och nej, men så strulade, så jag satt i telefon. Så jag hann inte köpa varken det ena och det andra. Så att det var riktigt, riktigt ledsamt, måste jag säga.
Ingen mojo-rojo. Det som är så himla gott.
Nej, så att jag var ju där med Nicky. Och vi har ju liksom inte varit utomlands på så länge. Och jag har inte varit ledig på väldigt länge. Så det var bara så här: nu åker vi. Var är det varmt i Europa? Vi vill ändå hålla oss inom EU mest, du vet. För att det händer grejer nu igen med corona och sådär. Så vi kände ändå någonstans inom Europa. Det är otroligt fint. Det var liksom 28 grader, Jenny. Vi badade i havet, vi badade i poolen. Vi gjorde som så att vi... kollade upp schyssta restauranger och framförallt restauranger som lokalbefolkningen rekommenderade. Mm. När vi ska lyxa till det, när vi vill äta gott, då äter vi där och så vidare. Så då bokade vi faktiskt 3 restauranger och då var det en restaurang som var tapas. Och den här restaurangen, när man kom dit, bara, den heter, vad heter den? Mormors trädgård eller något på spanska, Jardín de la Nåt. Och så kommer man dit och så blir man så här, aha, var det bara det här? Man sitter liksom nästan bara nära, ja men du vet, på något trottoar någonstans. Ja. Det kändes så här, ingen härlig utsikt, ingenting. Men det som gör det här så gott är att hon har en fast tapasmeny. Allt från då den här potatisen, hon har padrones, alltså du vet, alla de här klassiska. Men så gör hon kanske 6 nya tapas varje kväll beroende på vad hon har fått tag på marknaden liksom. Så hon byter de här kvällsmenyn varje dag. Och då fick vi...
Oh shit, vilket jobb, tänker jag bara som har restaurang.
Jag förstår det. Men alltså, vilka rätter. Vi åt allt från abborre. Och så är det så här fint upplagt. Det var någon lax som hon hade marinerat och penslat, liksom karamelliserat jättemycket och spritsat på jättegoda såser. Vi åt musslor, var en, och då hade hon, och det kommer jag göra nästa gång. Det gör inte jag. Jag brukar inte ha potatis när jag gör musslor. Men hon hade gjort musslor i vitt vin och allt det där. Mm. Tomat har jag haft flera gånger och så hade hon tomatbitar, men så hade hon också potatistärningar. Så att det var lite så att det gjorde ju lite med stärk, alltså det redde av den här såsen lite. Men den var fortfarande tunn. Men alltså den smaken, de musslorna, men ändå få de här potatisbitarna emellan. Aj.
Men var de små tärningar eller var de stora?
Nej, det var liksom mer åt det små, mindre hållet liksom.
Som lökbitar så små eller lite större?
Nej, lite större. Ja, okay. Tänk pyttipanna size, lite större. Mm. Ja, det var faktiskt väldigt smart. Så det sa jag, det här ska jag göra nästa gång jag gör musslor faktiskt. Ska jag ha lite potatis i. För då mättar det ju också på ett annat sätt. Och det redar av såsen lite. Men smaken finns ju där. Och det suger ju också åt sig lite från vinet och musslorna. Mm. Så då potatisbitarna smakar ju hur gott som helst.
Ja, ja, men såklart. Mumsigt.
Så att det, ja, det var riktigt mumsigt. Jag minns inte ens vad vi åt. Vi tog in en massa rätter där. Vi åt kroketter. Det var en sån
men
här,
det är ju också en sån spansk specialitet. Även krokettas. I Portugal är det ju stort ju med kroketter.
Ja, så då började vi. Då beställde vi en med krabba och en annan med spenat. Så när vi kom då till nästa ställe, då valde vi mer en klassisk, riktigt bra spansk restaurang som hade jättestort vinsortiment. Väldigt så här, de hade paella, de hade liksom lam, de hade rugby, det var väldigt så här rustik mat. Och vi åt så mycket där. Och där jag sa det, jag åker inte hem från Spanien utan att käkat en paella. Och då beställde jag en skaldjurspaella och Nicky höll på att dö, du vet, när hon smakade den. Den var så god, för den smakade bara, alltså den smakade inte saffran, men den fanns i bak, du vet, så här liten gnutta bara.
Ja, okej, för det är inte alla paella som har saffran i, så
att... Nej, och det är jag glad för att jag har ätit någon gång där det liksom... Nej, det ska inte vara att det smakar saffran. Om du har lite, du vet, för färgens skull eller något sånt, fine. Men det ska inte smaka saffran. Nej, den var så god med bläckfisk och räkor och musslor. Hur god som helst. Men vet du vad vi gjorde sen? Jag måste berätta. Sen beställde vi då, såklart, för det var ett rykte om en Balkanrestaurang. För att den har klassisk Balkanmat. Och så ligger den uppe på... Alltså du går inte dit, för det var väldigt högt upp. Så när du satt där uppe så hade du liksom världens finaste utsikt.
Mm.
Så där, dit gick vi och så beställde vi rakia och baklava. Och vi beställde många av de rätterna som jag har i min kokbok. För det var lite roligt att få testa hur de har gjort sin variation på det.
Smakade som det skulle, tyckte du?
Ja, men det gjorde det, absolut. Många grejer smakade, så kände jag att min baklava är bättre. Och min smälta ost var godare. För de hade ägg i sin smälta ost. Och då tyckte jag att det smakade för mycket ägg. Men om jag får vara kaxig så var de två rätterna bättre i min bok. Men jag fick också inspiration. För jag beställde ju såklart in något som jag inte hade liksom... Ah, något som de hade
kört en fri
tolkning.
Men var de ifrån då, i Balkan?
Han som har stället är bulgar. Och alltså det var så himla roligt för... Han som serverade oss var bosnier från Kroatien. Så han blev ju jätteglad när vi kom. Så han körde ju på hela menyn. Alltså hela kvällen pratade ju vi bosniska då. Blandat med makedonska och kroatiska. Vi blandade alla de här språken för att förstå varandra. Men det gör vi ju. Och helt plötsligt då var det ju ryssar som jobbade där. Så då kom någon och så var man ju tvungen att fråga, vad pratar du liksom serbiska, bosniska, vad pratar du bulgariska och sådär. Nej, jag pratar ryska, jag är ryss, säger han på engelska. Så då börjar han och jag prata ryska. Och Nicky har ju aldrig hört mig prata ryska så. Jag menar, vad ska hon höra det? Hon bara, mamma, jag är helt chockad. Herregud, vad du pladdrar på ryska. Jag bara, vadå? Det var liksom lite basic. Men alltså, jag har aldrig hört dig prata så. Jag visste inte att du kunde det så liksom smidigt. Ja, ja, jo, men... Om det är enkla grejer så hakar man ju på liksom.
Ja, cool.
Så att, det var en härlig, härlig vistelse. Med god mat, många drinkar. Ja, Nicky fick också en drink eller två.
Hon har ju fyllt 18. Fyllt 18 så... Ja, vad ska du säga liksom?
Jag kan säga, jag är din mamma. Sätter
det var ju dessutom med henne ju. Men du, jag tänkte på när du sa det här ska jag prova hemma. Det var faktiskt en annan grej som jag också testade, eller som vi åt i Milano, som var en av dem. Jag var ju där i, det här eventet var ju 3 dagar ju. Och en av luncherna så var det, hade de ju bjudit dit Italiens mest omtalade, och då säger de att han är Italiens bästa pizzakreatör.
Aha.
Franco Pepe heter han. Han gjorde då pizza till en av luncherna då, tillsammans med sitt team. Alltså, dra mig baklänges, så gott det var. Alltså den här pizzan var liksom så fluffig, så jag hade varit med om dess lika. Alltså den var så fluffig. Och jag bara tänkte, hur har han gjort det? Och så fick vi då 6 olika serveringar med olika sorters pizza. Men då
Oj,
men
då det var inte dåligt.
Nej, och den här degen har ju såklart jäst i typ 5 dagar. Ja. Men den var friterad. Så det var ju friterad pizza.
Ah.
Den var inte ung, alltså inte vedungseldad pizza.
Men vadå, all topping efteråt då,
ja,
eller?
Ja, precis. Precis.
Ja.
Så bottnarna var liksom, det finns ju också en tradition i södra Italien. I Puglia bland annat har jag ätit friterad pizza. Mm. Och det var ju jättegott. Men den här var ju, alltså den kändes liksom inte flottig för 5 öre. Det var, och då sa han ju det att de har ju jobbat jättemycket med liksom själva kompositionen, med vilket mjöl de använder, hur länge det jäser och så vidare. För att inte den ska dra åt sig så mycket fett, men ändå ge den här fluffigheten. Så det är ju ändå kul att italienare då som, alltså som har, de har ju mycket stolthet i sin napolitanska pizza. Att de ändå tycker att då Franco Pepe är Italiens bästa pizzakreatör. Som då gör friterade pizza som sin specialitet.
Undrar när den friterade pizzan kom till Italien. För jag har också sett att man kan, alltså jag har ju sett många recept på friterade pizza. Men jag tänkte ändå att det kanske inte är något de är så jättestolta över just i Italien.
Jo, men det tror jag. Men det är ju, tror jag, har funnits länge. Liksom. Det tror jag var tradition länge. Det är bara det att det inte är det som är vida brett, utbrett liksom utomlands. För där är det mycket fokus på den napolitanska pizzan. Men då var det coolt, för att pizzorna var ju ungefär stora som, ja, men kanske 25 centimeter diameter. Så de var ju liksom inte sån här mastodontstora som, alltså kebabpizza och capricciosa i Sverige.
Det är svårt
att liksom
fritera dem då.
Ja, men precis. Så att de var ju, och sen så var de ju, ja, men jag skulle säga så här, kanske 5 centimeter höga, så fluffiga de var.
Oj,
ja.
Men vad var det på då?
Och sen, nej, men då fick man olika, då hade de 2 olika sorter. De hade en som var som en kon, så då hade de liksom gjort det som ett bröd som sen då de skar av på mitten och så blev det som en strut.
Ja, precis.
För att det blev jättefluffigt och så skar de av det så blev det som en strut. Och den första, den tyckte jag, den var ju otroligt god, för det var ju den första man fick in och man var jättehungrig. Då var ju den med pecorino-kräm, alltså det var som en bechamelsås gjord med pecorino som osten i. Och sen så hade de torkade svarta oliver som de hade gjort till ett pulver. Och sen så var det något grönt som jag faktiskt inte minns vad det var för någonting. Och så kom det i den här liksom strut, pizza, friterade pizzastruten. Som var helt fluffig och mjuk. Så när man liksom tryckte på den så bara liksom välde den här liksom osten ut. Eller upp liksom.
Det där är food porn, Jenny.
Alltså
det du skojar
du. Ja, den var så
Men du, Jenny. Om jag hade kommit med en sån till dig, vi ser att du är här hemma i mitt kök och jag säger till, kom Jenny, vi ska käka pizza, och jag hade räckt fram den till mig. Jag lovar, du hade ju dissat mig något så in i bobben.
Mm, kanske, kanske inte. Det var ju vansinnigt gott.
Ja, gott ja, men jag tror, alltså jag, det är nästan bu på att testa det någon gång på en italienare, bara för att se hur
reaktionen skulle bli. Men italienare, de var ju så stolta. Alltså de stod,
ja,
det var stående
ju
ovationer liksom. Nej, men fast jag tyckte inte den var den godaste. Den godaste var faktiskt en som kom in, som var med färska tomater som var hackade. Som låg liksom, istället för en tomatsås så var det liksom hackade tomater som var vända i olivolja som låg ovanpå. Och så var det också vitlök och sen så var det sardella. Den tyckte jag var den godaste.
Okay.
Det var liksom ingen ost på den alls.
Ja, ingen ost.
Nej.
Okej. Okay. Och var det någon med tomatsås och så hade de det så att de la på det efter på någon?
Nej, utan då blev det mer som den här salsan liksom, med den här hackade tomaterna.
Ja,
de hade
okay.
inte, alltså det var inte, var liksom lite annorlunda tänk, men det var så vansinnigt goda pizza.
Sen tänker jag också när det är sådana här event och så, då måste man göra någonting som, alltså, för han var på eventet, antar jag.
Ja, ja, men precis. Precis.
Ja, och då är man ju också en liten show. Man showar lite när man gör de här sakerna. Så det är klart att det ska vara udda. Men ja, pizzastruten.
Ja, så de började med en strut och avslutade med en strut. För den första var en strut med den här. Och det var ju tvungen att vara en strut för att man skulle liksom kunna klämma på den här. Och den här osten bara liksom rann över som en vulkan. Och sen avslutade de med en söt då, som en dessert.
Ja, ja, ja. Med choklad eller vadå?
Nej, det var, åh gud, vad var det nu? Då var jag lite mer mätt, så jag har inte den riktigt, riktigt i huvudet riktigt lika klart. För det var ju 6 stycken olika slicer man fick liksom. Men det konstiga var ju att man kunde ändå äta 6 av de här pizzaslicerna som var friterade allihopa. Och ändå kände jag inte efteråt att jag rullar ut, alltså jag exploderar. Som man kan känna när man äter en vanlig pizza, faktiskt.
Ja, konstigt.
Mm.
Konstigt. Ja, så då har vi en förnyad calzone inbakad.
Mm, mm. Och så jag tänkte bara, jag måste prova detta hemma. Så nu är det liksom fram i fritösen.
Ja.
Fram i fritösen. Ja, ja. Den här fritösen vi har pratat om, den här livsfarliga grejen.
Eller hur? Ja. Kan du börja fritera smördegssnittar och allt nu?
Ja, herregud.
De kan vi också göra friterade i strutform, tänker jag. Ja. Här går man igång.
Ja.
Gärna nu bara.
Eller, men, eller hur? Nej, men, men alltså det här, just det här med liksom att brödet liksom poppar upp liksom och blir mer fluffigt när man friterar det än när man bakar det. Till exempel i Indien, i södra Indien så har man ju ett bröd, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men de är ju liksom, då kavlar man ut små runda platta liksom degbitar som man sen friterar. Och då blir ju de nästan som bollar, för de bara för att det blir ju något helt annat som händer rent kemiskt när det läggs i het olja istället för att det går in i en ugn. Så det är klart att det är liksom, sätter igång gästen på ett annat sätt, så att det blir ju superfluffigt.
Mm. Ja, supergott. Och sådana videos älskar jag att kolla på, sådana klipp. Det är så satisfying när man ser när de just, man ser så här klipp från Indien när de håller på med bröd. De är ju så himla proffsiga och just vissa får ju till dem så här superstora.
Ja.
Ja, gud. Ja, vi har ätit en hel del, Jenny.
Ja, men det har
riktigt,
vi.
Riktigt... Ja, men det var också höstlov och vi var lediga. Vi skulle liksom verkligen njuta. Och det var nog första gången på väldigt länge, kan jag säga, som min telefon, att jag hade minskat min skärmtid med 12%. Jag bara, va? Har aldrig hänt.
Och då får vi lägga till att när det gäller för både dig och mig, vår skärmtid är ju lite vår arbetstid. Så får man säga att vi lägger otroligt mycket tid på våra skärmar för att skapa material till det som vi jobbar med. Men
vad dåligt, då är 12% då är ju det superdåligt.
Alltså du har ju varit på latsidan. Du har ju verkligen varit på latsidan.
Nej, jag tänker tvärtom. Då har jag ju inte varit tillräckligt lat om jag bara sänkt det med 12%.
Eller så har du använt din semester till att flippa igenom andras Instagram och kollat kanske lite, alltså lyssnat på Spotify, och det räknas ju också. Alltså de här, om man lyssnar på ljudbok och man sitter och läser nyheter, och det är också skärmtid.
Det som tog mycket tid var ju det här att jag tänkte, när vi flög ner så bara sa jag till Nicky, nej nu glömde jag mina solglasögon. Och så känner jag så här, strunt samma, behöver jag solglasögon kan jag köpa det där. Det är inte liksom, viktigast är att man har med pass, kort, pengar,
covid-passet.
Ja, precis. Att man har gjort, gud vilka turer där innan man kom iväg med
vaccinationen. Ja.
Men i alla fall, och så tänkte jag det, och så kom vi ner och så sa Nicky, men jag har med mig två par solglasögon när vi väl var nere. Så sa jag, men jag kan låna ett par här. Jag tog pappa, sa hon. Okej, men då kan jag ju ha dem. Så sätter jag dem på bordet och går på toaletten. Och när jag kommer tillbaka så ligger det två på solglasögon där. Varav det ena paret ser exakt ut som de jag glömt hemma. Och jag bara, vem ser de här liksom? Ja, men det måste vara dina, mamma. Nej, det här är inte mina. Absolut inte, jag hade ju kommit ihåg. Och då började jag, mamma du är senil, du börjar bli gammal, du minns inte. Och då tänkte jag, helvete, om jag tror att jag har glömt mina glasögon men har stoppat ner dem och inte minns, fine. Men nu har jag liksom lagt dem här utan att minnas att jag har lagt dem här. Så jag började bli helt stressad och jag bara, men det här är, fan, det är ju skrämmande. För är jag så senil, då är det ju hemmet som gäller, tänkte jag. Så jag bara, nej det här måste vara för dem. Det var någon hantverkare som var där tidigare på dagen. Jag bara, det måste vara han som har lagt dem här. Det måste vara hans. Men mamma, ser du inte de ser ut som dina? Nej, jag ringer Jordan. För Jordan var ju hemma och hade höstlov. Så jag ringer Jordan. Jag bara, Jordan, snälla gå till mitt skrivbord. Kolla om Rita ett par glasögon och solglasögon. Så tog det ju 3 minuter. Så skickade han en bild till mig när han sitter med mina solglasögon vid skrivbordet. Och, ja, de ligger här, mamma. Jag bara,
så var kom de här ifrån då?
Det var ju en hantverkare som skulle fixa.
Som du?
Ja, men väldigt likadana. Det var ett Ray-Ban, bruntonade liksom.
Aha.
Väldigt lika, ganska stora så. De var väldigt lika. Jag bara tänkte, damn, hade jag koll på vad som gäller nu liksom, vad som är snyggt. Men jag var mest glad, Jenny, att jag inte är senil. Förstår du? Jag bara tänkte, nu har jag tappat det totalt. Du vet när det är
sina barn. Jag kan förstå paniken. Absolut, när man tänker att de ser likadana ut. Och att man, jag kan verkligen förstå det.
Ja, men jag har inte lagt om det. Ja, så att jag var mest glad för det. Så jag bara, okej, inget hem än så länge. Vi kör på. Ja, herregud.
Men du, jag måste faktiskt prata om ett bröd till. Alltså jag har ätit otroligt mycket gott bröd här nu, tänker jag. Alltså
när, har du varit i Belgrad?
Ja, nej, men när man är i Berlin, alltså tyskarna är ju så otroligt duktiga på bröd. Alltså dra mig baklänges, vi kan säga att svenskar är duktiga på bröd, men alltså tyskarna och deras bröd. Oh my
god. Är det så? Goodness. Är de bättre än svenskarna?
Ja, absolut.
Nej.
Jo,
är det så?
Absolut. Definitivt. Men det här brödet jag vill prata om är faktiskt inte tyskt, utan jag gick på en rest...
Men förlåt.
De är väldigt duktiga på bröd i Tyskland. Och i Berlin finns ju utbudet.
Oh, det var dagens bästa.
Men det finns... Nej, men anledningen till att jag säger det är för att det var så otippat att vi var på en israelisk restaurang. I Berlin och käkade middag. Det var ju väldigt spännande för att det finns inte så många sådana restauranger i Sverige. Så det var extra roligt, tyckte jag, att testa det. Men då beställde vi in ett bröd som heter Kubane. Mm. Och då är det ett bröd som är jemenisraeliskt eller jemenjudiskt. Så att det var ju judar som bodde i Jemen som brukar göra det här brödet. Och sen så fick ju de flytta på sig. Och varav då det här brödet har blivit lite mer spritt. Så det heter Kubane, heter det. Och då är det alltså bröd som man har gjort i väldigt många år. En del påstår att det är förlagen till croissant och wienerbröd. För att då gör man bröd, så, alltså då gör man deg som man plattar ut. Och sen så använder man, alltså man smörjer in sina liksom händer med smör. Och sen så arbetar man ut det liksom i stora. För jag var tvungen såklart efter jag hade ätit det här brödet och googla på hur man gör det här brödet. För jag blev helt såld. Och då så gör man, eller helt enkelt gör man så. Man gör en deg som får då jäsa två gånger. En gång så som en hel, alltså som när man bakar vanligt bröd. Alltså som en hel deg. Och sen delar man upp den i 8 delar och sen får den jäsa en gång till i delarna. Och sen tar man då sina händer och smörar in dem. Och smöra underlaget. Och sen så plattar man ut de här 8 liksom bullstorleksdegarna. Som ska vara så tunna som man nästan kan se igenom dem. Som man då gör med smör. Och sen så rullar man det ihop det så som man skulle göra en kanel.
Men sätter de sen, dem på varandra sen?
Nej, sen som en sån kanelbullsrulle liksom. Och sen så delar man det på mitten. Och sen så lägger man allt det här i en form. Som man kan ta bort kanterna på. Så att man liksom, och sen får de jäsa en gång till där i.
Okay.
Och sen så gräddar man det. Och originalet då gräddar man egentligen på typ 110 grader över natten. 8 timmar.
Okay.
Men modernt så gör man ju det mer på liksom med högre värme under kortare tid. Men alltså, det här brödet drar mig baklänges så gott. Och det var ju också så roligt för jag visste inte riktigt vad den var. Så det blev så kul när man får testa en ny sak. Som man blir så liksom... Ja, men helt blown away av. Alltså det var så fantastiskt gott. Och så var det sån här svarta sesamfrön i. Och sen så fick vi en kräm de hade gjort på Labne. Och sen så hackade tomater, olivolja, lite kryddor på. Så skulle man liksom doppa det där
doppa
i.
Doppa det i det, ja.
Alltså, herregud vad gott det var.
Ja, det låter gott. Men riktigt gott bröd är ju oftast... Det är ju där man fastnar. Alltså om det är riktigt, riktigt gott. Och just såna här brödsorter som går långt tillbaka i tiden. Det är ett fint hantverk. Just så här. Jag kan tycka att bröd och när man liksom bläddrar i så här bakböcker. Just när det är bröd. Mm. Det är liksom kärlek på något sätt.
Ja, det var faktiskt, alltså det var ju så överraskande. Alltså jag vet ju att tyskarna är otroligt duktiga på bröd, så man fick brödservering på restaurangerna och så, med det liksom handvispat smör och sådär, så visste man redan att det kommer att vara fantastiskt surdegsbröd eller bröd som kommer in. Men just den här var ju så, wow, det var något helt annat, det var så coolt.
Mm.
Det var verkligen
häftigt.
Jättehäftigt.
Vad åt ni med där då? Var det något annat så här som stack ut typiskt liksom?
Ja, vi åt en aubergine som var grillad hel. Och sen hade de dratt av skalet på den och sen så hade de då dratt över med olivolja och hackade tomater och vad var det mer för någonting?
Lök.
Ja, lite lök och vitlök. Och sen så var det något krämigt, men jag kommer faktiskt inte ihåg om det var typ någon tahinisås eller om det var lite yoghurtbaserad sås. Men alltså den var ju också, den smakade så liksom rökigt och sen så den här
de blir väldigt
mjuka
rökiga.
Liksom konsistensen på auberginen till, och så att det liksom är så att man kan bara liksom bre det på det här goda brödet vi fick in då till. Det var också helt magiskt.
Det tycker jag är ett roligare sätt att servera faktiskt. För ofta så grillar man ju hela aubergine och skala och sen mixar man det till en röra. Så att jag kan tycka att det här sättet att göra det på, att liksom ändå få ut den hela formen utan skal och så toppa den och så, och att man ändå ja, men man får dra på med ordentligt med salt och så, men att det blir ju en röra på något sätt efter ett tag, och jag tycker det är en liten, inte upplevelse, men det är lite häftigt att servera då, inte för att det, den kan du göra så himla snyggt.
Ja, men den var jättesnygg. Röra. Den var vacker liksom, för det låg ju liksom, auberginen låg ju hel där och så låg de här sakerna ovanpå, så det var också väldigt vackert att titta på och väldigt gott. Och sen så hade de också en råbiff. Du som älskar råbiff.
Nej, det vet jag inte.
Med koriander i också.
Också det. Ja, där kör vi all in.
Och så var det chili också i den. Och olivolja och citroner. Den var också vansinnigt god. Och så var serverad sen ju då med en rå äggula. Så jag tänkte, det ska jag också köra. En sån här copy-paste på hemma. Det var också jätte... Alltså, vi åt så många goda grejer där. Det var
fler. Gör du råbiff hemma?
Mm, det gör jag. Absolut.
Ja. Se där.
Mm. Men det är ju för att jag gillar det, du gör ju inte det.
Jo,
för du gillar
det. Men jag tänker lite att råbiff är en sån här grej som man, även om man gillar det, så tänker jag det är en sån grej man äter ute. Jag vet inte, jag har bara fått för mig att ingen skulle få för sig att göra en råbiff hemma. Fast, om man inte är matkreatör och behöver komma ut med ett recept på råbiff på beställning typ.
Nej, men så tänker du som inte gillar råbiff. Jag älskar råbiff i massa olika klädnader. Det finns ju liksom fransk, klassisk liksom råbiff. Men det finns ju även liksom, finns ju koreansk råbiff. Och uppenbarligen då så finns det också israelisk råbiff och så vidare. Ja. Så att, det är ju poppis av en anledning. Jag vet ju också i Turkiet så kan du också få råbiff ute på liksom som street food på marknader. Liksom.
Det har jag aldrig sett i Turkiet. Det hade varit intressant för... Det kan man alltså.
Absolut. Mm. Så då får du liksom måste... råbiff som de blandar upp till det, sen får du äta det med bröd till. Så att, ja. Men du,
och då... Jag äter hellre Petrakis levergryta sen. Mums, vad gott med levergryta! Och det där är faktiskt god, så jag ska inte klaga, men det är ändå lagat liksom. Men du, jag måste bara fråga en sak om den här israeliska. Det var inte så... Vilket jag inte trodde var, men uppdelning så med kosher. Hade de någon sån särskild på menyn?
Jag eller tror det var allt mer var kosher, det tror jag.
Nej, men jag tänker så här att, jo, kosher var det nog. Men var det så här att man inte fick mjölk
i
såsen
nej,
för sig
nej,
och så?
Nej, det var ingenting om det liksom, absolut inte. Nej, det var det inte. Men vi beställde, eftersom jag aldrig har druckit israeliskt vin innan, så testade vi det till.
Not your cup of tea.
De var inte riktigt där liksom. Det var ju ett ganska fint israeliskt vin från ett erkänt vinhus, men det var inte riktigt där för mig.
Ja, för jag drack bulgariskt vin på
Kalmar. Fast det är en annan sak.
Och det var rödvin, och det var faktiskt gott. Det funkade väldigt
fast
bra.
Fast det är ju en helt annan sak. Ja. Det finns bra bulgariska viner, men du också tänker att det är lite annat klimat där. Israel är ju väldigt, väldigt varmt. Mm. Så att då blir ju, det är svårt att få liksom det här... Nej, men det blir ju oftast väldigt liksom überfruktigt. Alltså det blir liksom för mycket frukt. Och, alltså man behöver ha lite kalla nätter för att få fram det här liksom bra kontrasterna. Alltså, men de sa det själva, att man har jobbat på det ungefär 20 år. Att få fram liksom torra, bra viner. Men man jobbar på det.
Men sen är det faktiskt så att är man på en israelisk restaurang, så tycker jag att då vill man ändå dricka ett israeliskt vin. Även om det faktiskt smakar sämre eller mindre gott än det vinet man kanske hade druckit i vanliga fall.
Ja, för de hade ju mest konventionella viner. Så de hade ju bara några få israeliska. Men då sa jag till Jonas, vi vill ju testa, är vi på en israelisk restaurang, vill vi testa israeliskt vin. Även om de hade massa franska, italienska och tyska viner och så vidare.
Ja, alltså det är klart det är det man ska göra. Men jag kunde inte hålla mig, jag var ju tvungen att beställa in en rakia. På den här restaurangen.
När du var på Teneriffa.
Så där fick komma in till förrätten. Då beställde vi en chopska, salata. Det är ju den här tomat och paprika, lök, gurksallad med mycket riven ost. Och såklart, en oliv på toppen.
Ja, som
även
du
där,
har
Jenny.
Sagt, yes. Ja. Det är regel, och sen, jag vet.
Och sen hade de till det, på tal om bröd, så hade de väldigt, väldigt mjukt bröd. Nästan som att det kändes som att det var pitabröd, men det var inte pitabröd. Men det var så här, 2 centimeter tjockt, väldigt mjukt. Och sen så hade de rivit på vanlig ost och fetaost och så bara låtit det gå lite i ugnen så att den smälte bara lite. Men brödet var supermjukt. Så att det blev en chopska, det här goda brödet. Lite rackiga, men alltså jag smuttade ju lite på det bara för att. Men det är ju inte min... Jag förknippar ju det med sjukdom.
Jag vet, huvudvärk, jag vet.
Jag bara, det här kan jag inte, jag är frisk idag.
Men du, jag måste faktiskt berätta, känner jag nu när vi pratar om dryck. Är ju faktiskt att jag har ju en nyhet att berätta. Den kanske jag skulle klämt ut innan, men nu kommer den.
Nu kommer den.
Nu kommer den.
Kör. Ett, två, tre.
Jag släpper ju ett vin. Tillsammans med Marcus Molitor. Och Marcus Molitor är ju en av, skulle jag säga, Tysklands mest välansedda vinproducenter. Och vi gör ett vin som ska passa perfekt till den sortens mat jag lagar. Till många asiater, inte till alla, för det finns inget vin som passar till allt, men till väldigt många olika goda asiatiska anrättningar. Och det är en riesling som är torr och det kommer från Moseldalen. Den heter Universal Riesling. Och det finns nu att beställa på Systembolaget.
Så från och med idag nu när alla hör detta så kan man beställa det då?
Ja,
idag.
Universal Riesling. Jag får ju väldigt många frågor av folk. Om vi ska laga det här, vad ska vi dricka till? Ja, men till exempel till lax och pilgrimsashimi med ditt recept med pons och sås. Eller vad ska vi dricka till en bibimbap med kyckling? Eller vad ska vi... Du vet, jag får ofta den frågan. Och nu finns den. Universal Riesling.
Ett vitt vin då.
Precis.
Om någon missat det. Ett vitt vin. Jag har inte smakat det än, Jenny.
Nej, det är inte så konstigt för att det är ingen som gjort, höll jag på att säga.
Nej. Men jag tänker ju ändå någonstans att jag ska vara bland de tre första som smakar det här
men
vinet.
Absolut.
Jonas, jag och sen bryr jag mig inte vem det är.
Och då är det så här, och då heter, men det finns liksom inte på hyllan, utan man köper det genom att beställa det på Systembolaget. Och det gör man enkelt genom att gå in på Systembolagets hemsida och så trycker man på beställ. Och skriver man då Universal Riesling så kommer man till det här vinet. Och det har en väldigt cool design, för designen är inspirerad av Soul by Night, så som det ser ut i sol på natten när man går på de här gatorna med massa neonskyltar och så. Och så har den en neonrosa kork, skruvkork.
Jaha,
för Riesling kommer ju oftast i skruvkork. Det är väldigt sällan man har det med konventionell kork nu för tiden, för att det är liksom det som är själva standarden numera. Så att,
Men om du skulle liksom beskriva lite så här aromerna och doften, vad liksom...
Ja, men då har vi mycket citrus, hög mineralitet, så att det liksom är ett torrt vin, men det har också frukt, och där då den här frukten gör så att det kan både möta lite hetare smaker. Men framförallt så är det här vinet är väldigt bra på att möta umami. Ja. Så umami är dina rätter. Så det funkar också utmärkt om man har en räkkväll eller skaldjurskväll. För att skaldjur och räkor har också väldigt mycket umami i sig. Så det passar också perfekt till det. Och sen så har det ju... Och jag tycker man ska servera detta vinet ungefär 8 grader. Så ska vara relativt kallt. Sen så man det åt, alltså det är så som man har det i kylskåpet. Och sen när man häller upp det så i glaset så går det upp någon grad direkt. Liksom så att det blir. Så att det ska ju liksom serveras kylskåpskallt. Men jag är bara så glad för det. Jag är lite så, jag har inte riktigt fattat att det händer än. För det är faktiskt precis just nu. Det känns lite overkligt.
Det är ju stort, Jenny. Det är liksom ett nytt vin på marknaden. Mm. Det här är ju megastort, så jag hoppas du har firat ordentligt. Och har du ingen att fira med, så vet du, här är jag.
Sätter bilen, kom hit ikväll. Nej, Petraki får köra.
Ja, han hämtar och lämnar, min älskling.
Din privatchaufför, du är Beyoncé jämt.
Ja, ja. Jag får alltid skjuts, men jag hämtar och lämnar honom också. Det är så himla skönt. Det bästa är ju att han inte dricker då, så det är när vi... på grejer ihop så kör han ju alltid.
Ja, men det är det jag menar, du har en privatchaufför, det är perfekt.
Ja. Det är lugnt, han fixar.
Ja, men så att det, och vinet, det kostar, det heter alltså Universal Riesling. Det kostar 149 kronor då på beställningssortimentet. Så nu kan jag säga så här, Diana, nu vet du vad du ska köpa till dina kompisar som bjuder hem på så här adventsfika och glöggmiddagar och sånt nu här framöver. Såklart. För då kommer det snart.
Såklart.
Istället för en blomma. Absolut.
Ja, det är ju mycket roligare i bott. Kommer jag säga, det här är min poddkompis, wifeys nya grej.
Ja.
Men alltså Jenny, det ska bli så himla kul att smaka. Vi var ju lite, trodde jag skulle få smaka där någon dag, vi hann inte med
det. Ja, men när det var eventet på Kvänum så var ju tanken att vi skulle servera det där. Men så hade vi inte fått hit så många flaskor till Sverige så vi fick inte riktigt ihop det. Så att därför så blev det ju vin ifrån samma producent då.
Och det var ju väldigt gott.
Ja, och det är väldigt likt det vinet, skulle jag säga.
Så att jag kan tänka mig att det kommer bli en hit, verkligen. För det vi drack där, då sa ju du, det här påminner mycket om det. Så var det ju riktigt, riktigt fint. Och jag är ju inte den som väljer vitt det första jag gör. Det jag har börjat nu känner jag att jag uppskattar vitt mer på sistone. För att jag väljer alltid rätt vitt vin till rätt mat och då blir det otroligt gott. Men om jag bara ska njuta så själv så blir det ju rött. Men det här var väldigt, väldigt fint, måste jag säga.
Ja,
så
att jag
ser fram emot ditt.
Ja, så det finns ju nu att beställa. Jag hoppas att det är många som beställer, för är det det? För att det är ju så när man ska ha in en produkt på Systembolaget så måste man först in på beställningssortimentet. Och är det människor som tycker om det och det beställs så kan det sen få komma in i hyllorna eventuellt. Så vi får se hur det går. Men jag håller tummarna och jag hoppas framförallt att det är många som kommer vilja prova det. För att det är verkligen ett vin som funkar jättebra till otroligt många asiatiska rätter. Men också till fisk och skaldjur. Och dessutom väldigt gott att sitta som ett snackevin och sippa liksom bara på och sitta och prata. Framför brasan kanske.
Ja, nu när vi liksom kommer umgås lite så här, när den här tiden drar igång så är man ju social på ett annat sätt. Men du Jenny, alltså det här var faktiskt en perfekt avslutning på dagens poddavsnitt, känner jag.
Ja, eller hur? Så att,
ja, bättre kan det ju inte bli. Jag menar, det här avrundar ju hela kvällen, håller på att säga. Jag är redan där. Du vet, jag sitter redan framför din brasa.
Kan man få öppna flaskan snart? Eller det kväll?
Har du kamin och grejer?
Jag har inte det, har du?
Men jag har, kom till mig.
Ja,
kom,
jag tar med en flaska då.
Jag har två soffor, så ligger vi
ja.
I en halvligge så vi kan dricka samtidigt.
Eller sugra.
Och så fötterna mot kaminen. Vad sa du, eller?
Eller med sugra. Men jag skojar bara, man kan inte dricka vin med sugra.
Nej, vi kör, vi tar bort soffbordet så ligger vi på fluffermattan.
Ja. Och lyssnar på sån här brasmusik.
Post Malone. Post Malones nya låt med The Weeknd. Det är också en grym nyhet.
Du, den måste jag lyssna på, den har jag inte hört. Det ska jag gå och göra genast.
Men vet du hur jag är? Jag lyssnar lite, så stänger jag av för jag vågar inte lyssna mer. För jag är så rädd att jag inte ska tycka om det.
Nej, men.
Så jag
alltså,
håller på
du,
så.
Du och din crush på Post Malone, alltså, det är helt överstyr.
Ja, jag vet. Hoppas inte min man hör detta, men vi är faktiskt kompisar. Post Malone har hjälpt mig många gånger. Men det vet bara han och jag. Nej, det är dags att avrunda.
Ja,
nu
ska
vi dricka vin. Nu kör vi.
Ja, men det gör vi. Vi tackar alla er som har lyssnat. Kul att ni hänger med. Och nu blir det inga fler avbrott här framöver med poddandet. Så ni som saknade oss förra veckan, ni behöver inte sakna oss mer. Så vi hörs både helgtipset nu på fredag, men också nästa onsdag. Så puss och kram på er. Oh, vad skulle
puss
säga?
Och kram. Och så jag skulle bara säga, helgtipset på fredag blir ju lite annorlunda.
Ja, det blir det.
Vi brukar inte prata den sortens sötma. Så nej, det ska bli lite kul att få bjuda på något
sött. Spot. Just det.
Yes.
Så ha det så
bra. Ha det bra allihopa.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.